Välkomna till det här avsnittet av G-ordet, podden där vi utforskar samtidens existentiella landskap. Eller andliga om ni vill. Vi använder de orden på ungefär samma sätt.
Vi som gör den här podden är jag, Thomas Walsh, som frågar mig vad som egentligen ligger i orden vi använder.
Och jag, Henrik Bettner, som frågar mig om det verkligen fungerar eller om vi bara gör det av gammal vana.
Tillsammans utgör vi den just nu aktiva komponenten i nätverket Kristen bortom Gud. Där försöker vi hitta vägar att ta tillvara det kristna arvet som livsbärande ramverk bortom magi och mirakler.
Och vi ställer oss också frågor kring vad som egentligen pågår. Är det som det var förr?
Ja, eller i gamla berättelser från väckelserörelsen, då kan man läsa att det rådde en svår andlig nöd i bygden när predikanten kom dit och rådde bot på det hela. Och det är ju frågan då om, råder en andlig nöd idag?
Ja, är det lika illa som det beskrevs då? Och det är klart att man kan lägga massor i ett begrepp som andlig nöd. Men om man ser på folks problem med att hitta en bra självkänsla, att överhuvudtaget hitta en känsla av värde och mening, ja, då kanske man kan tala om en andlig nöd också idag.
Fast boten kanske inte är en traditionell väckelsepredikant. De orden och metoderna känns inte så aktuella. Så vi...
Vadå? Inget tältmöte menar du?
Ja, på vad som händer i det kanske.
Ja, men det här är ju också en av de sakerna som lett oss till att vi sitter här vid mikrofonen och talar om hur vi ska tala om det här med andlig nöd helt enkelt.
Ja, för någon form av brist på livstolkningsramverk som kan bära livet när det blir svårt verkar ändå finnas i den allmänna kulturen på något sätt. Ett språk, berättelser och symboler som kan hjälpa till att skapa tillit till oss själva och till andra, som kan leda till sammanhållning och gemenskap.
Precis, det är ju därför vi sitter här i avsnitt efter avsnitt och försöker hitta personer att intervjua som kan ta oss ett steg närmare det här.
Ja, det är inte alltid självklart var vi gör våra nedslag. I det här avsnittet intervjuar vi Linnea Molander som titulerar sig som dating coach. Vi blev nyfikna på hennes erfarenheter av att möta existentiell längtan och av att hjälpa människor att sätta ord på sånt som rör sig under ytan.
Dating coach låter ju nästan som något så här som man kan bli lite hur som helst. Mm. Så vad ligger egentligen bakom den här titeln?
Det är en jättebra fråga, för att jag, vem som helst, kan ju kalla sig dating coach. Och anledningen till att jag gjorde det är att jag tog den akademiska kunskap som jag har och riktade den mot singlar. Och min bakgrund bygger på neurovetenskap och positiv psykologi, lyckoforskning huvudsakligen. Och den kan man ju tillämpa på alla möjliga områden för att bli en bättre chef eller för att hjälpa ungdomar eller hälsomål, allt möjligt. Men jag valde att rikta det mot singlar som kämpar med att sitta fast. Och det är ju i allra högsta grad en existentiell svårighet som handlar jättemycket om självbild, om sin plats i världen, om relation till andra människor. Så att det var så jag kom in på det. Jag riktade mig åt det hållet.
Spännande.
Och hur går det till, hur jobbar du när du i ditt datingcoach-arbete? Mm. Hur ser en typisk coachning ut?
Jag träffar de flesta bara vid 5 tillfällen, vilket är lite lurigt. Jag vet att det ser lurigt ut, för när man har de här problemen så känns det som att de är så stora. Och att liksom, jag måste gå i terapi i 10 år, eller liksom, det här kommer aldrig lösa sig. Och här kommer jag bara, jo då, ser du, det här fixar vi på 5 gånger med min checka lilla titel som inte betyder någonting. Och jag förstår att det kan se liksom för simpelt ut, men i själva verket så handlar de här problemen om att det finns vissa pusselbitar som vi inte har på plats. Det är ingen som lär oss hur man gör för att förstå de här sakerna. Och då är det ju svårt. Det hade varit jättesvårt att spela fotboll eller laga en gryta om du inte visste vad du på med heller. Och alla bara, jo då, var du själv bara så blir grytan god. Nej, här har du ett recept, säger jag, då går det bättre. Liksom. Jag brukar träffa dem i 5 tillfällen. Vi har samtal och de flesta har ju ganska likadana problem. Vilket underlättar mitt arbete, för då vet jag att jag kan lösa dem. Och sen så mellan sessionerna så är det ganska mycket praktiskt eget arbete, för förändring kommer av att man provar nya beteenden. Så att jag tvingar mina stackars klienter att göra saker som de har antingen undvikit hela sina liv eller att sluta med saker som de har hållit i hela sina liv. Och när vi gör annorlunda så brukar det gå annorlunda.
Du nämnde något med lyckoforskning och lycko, eller
just det, du kan också få beskriva
positiv
lite.
Positiv psykologi, vad är det?
Positiv psykologi är psykologin som handlar om det friska psyket och hur man optimerar det. Det finns ju mängder av kunskap och forskning om allt som kan gå fel och psykisk ohälsa och sjukdomar. Men i slutet av 90-talet så var det ett gäng forskare som insåg att ska vi kolla vad vi kan göra av den här hjärnan och, liksom, och vad det innebär att vara människa. Om vi liksom utgår från en psykiskt frisk person och så ser vi om vi kan liksom optimera det och höja välbefinnandet. Och då började man forska mycket kopplat till hjärnforskningen. Vad händer i hjärnan när vi mår på olika sätt? Hur påverkas hjärnans funktion av olika känslor? Och hur är olika känslor kopplade till olika resultat i livet? Hur påverkas våra relationer, vår karriär, vår hälsa, vår självbild, vårt välmående när vi beter oss på olika sätt och mår på olika sätt? För det var liksom tidigare så tänkte man negativa känslor visar att här finns det ett problem och liksom, är man glad så finns det inget problem. Men det visar sig att det finns enormt mycket resurser att hämta ur välmående. Så då börjar man studera det. Vad får en människa att må bra? Och hur kan vi använda det som en resurs för att skapa ett välmående liv och ett på olika sätt framgångsrikt liv i relationer eller vad man nu vill fokusera?
Alltså ett bra till bättre.
Ja, men precis. Om den liksom traditionella psykologin handlar om att få upp folk från minusnivå till noll, så tar den positiva psykologin vid noll. Alltså, okej, du är inte sjuk, grattis, men ska vi stilla ta lite kul också? Ungefär så.
Ja, det kan vara trevligt. Annars finns ju en risk att man blir sjuk.
Kanske. Precis. Förebyggande liksom, effekten i detta är ju enorm. Och jag tänkte liksom länge, så, men är det inte lite för käckt att vara lyckocoach? Liksom? Är det verkligen ett bidrag till världen? Men det jag ser är att när man liksom förvaltar den kunskapen och börjar integrera de här verktygen och de här beteendena i livet, så skapar man liksom en buffert för psykisk ohälsa som man skulle kunna råka ut för annars. Med stress till exempel, ett jättekonkret exempel.
Och lyckoforskningen, är det något annat eller? Det är nya termer för mig. Så att...
Aha, nej, det är ungefär samma sak. Positiv psykologi. Lyckoforskningen ingår i positiv psykologi, ja. Det som är intressant med det är inte så här, det är kul att vara glad, det är en skojig bonus. Men den glädjen gör att du sen kan bidra till världen, du kan hjälpa andra människor, du skapar resurser för dig själv och för ditt community, ditt samhälle, världen, som faktiskt gör en stor och konkret skillnad. Och det tycker jag är jätteintressant. Sen är det jätteroligt att vara glad också. Men att den glädjen faktiskt bidrar till någonting mer och har en meningsfullhet i sig, det tycker jag är väldigt spännande.
Du sa ett ord där som kom upp, just med meningsfullhet och mening. Jag tänker så här, kan man uppnå lycka genom att sträva efter lycka? Det är väldigt flyktigt liksom, men att kanske meningsfullhet, att känna mening och värde och att få betyda någonting. Det kanske är det som är grunden och sen så kommer det lycka av så här. Det är ingenting i sig liksom. Lycka är inte bara så här, nu pixidöstar jag på lite lycka. Alltså,
ja.
Det kan man se så här, kanske ibland i backspegeln att det här var en bra period eller så här, eller man känner sig bra, men kanske är andra saker man har strävat efter som har gjort en lycklig.
Precis, lyckan blir snarare en konsekvens av det. För lyckan är ju L-ordet som också är ganska infekterat.
Ja.
Just för att det är också något som folk, det låter fluffigt. Och för att man ska kunna forska på det måste man ju kvantifiera. Och det man har gjort inom forskning är att liksom, ja, men lycka är ett begrepp som innehåller flera andra bitar. Där meningsfullhet är en sak, relationer är en annan sak. Det vi ofta traditionellt sett kallar lycka är positiva känslor. Att du är medveten om hur saker känns överhuvudtaget, så att du inte bara går runt och tänker utan faktiskt reflekterar över ditt känslotillstånd. Och det finns andra pusselbitar också som liksom tillsammans skapar en känsla av välmående eller välbefinnande, som är liksom de akademiska termerna för lycka, som blir lite mer så här handfasta än bara de där, vad heter de, enhörningarna och regnbågarna man ser annars när man tänker på lycka. Det kan bli flummigt.
Ja, och där kom jag in på en sak som vi har tänkt att vi skulle vilja prata med dig om. Apropå de här stopporden, så att säga. Du sa att man behöver kunna prata om de här sakerna. Man behöver hitta ett språk och man behöver hitta ett sätt. Att om man inte har några begrepp alls, För det är som att vi har inga gemensamma begrepp och symboler för att prata om existentiella saker och det som är lite mer än vi själva är. Då tystnar liksom rösten inuti också. Man kan inte förstå sig själv och till slut mår man bara dåligt. Är det någonting du möter när du i ditt arbete, att man, för det har vi någon misstanke om, att det saknas, att man är helt, det är inte, man förstår inte vad som är fel och varför man känner sig på olika sätt, helt enkelt man har inga begrepp, och att man kanske, om man får ett begrepp, så kanske inte problemet löser sig, men man kan förstå sig själv.
Ja, man kan åtminstone ställa frågor.
Så att man kan hantera, liksom. För många problem går ju inte att lösa. Det är ju bara så det är när man är människa. Men det är bra att kunna prata med andra.
Ja, man kan förstå sig själv, i alla fall förstå att det här problemet jag har är en grej. Jag jobbar jättemycket med att normalisera. Och det var en anledning. Jag hade ju alla de här problemen själv. Därför jag var tvungen att sätta mig in i det. Och jag fattade ju inte vad någonting var. Och mycket av de orden jag använder har ju jag mer eller mindre hittat på själv för att skapa en terminologi kring datingproblem. Och i början kom folk bara, jag mår så dåligt och jag vet inte, jag beter mig så konstigt. Och liksom, man hade bara känt sig något fel på mig. Och nu så kommer klienter och bara, Linnea, jag läste min bok, ja, datingpanik, kan vi lösa det, tack. Eller jag pratade om liksom tre nivåer och kontakt och folk bara, ja, den här nivån förstår jag inte. Medan innan så var det liksom, det finns en hjälplöshet när man inte ens kan identifiera eller sätta ord på det man upplever eller det man har problem med. Och jag märker liksom dagligen i samtal med klienter bara lättnaden när man bara, ja, jag är inte knäpp, det här är en grej. Det är ett problem som finns, och bara där är lättnaden så stort. När jag dessutom säger vi kan lösa det, men det är ju så här, änglakarerna kommer att säga, åh herregud, jag är inte knäpp och det finns hopp liksom. Ja. Det är ju jättestort.
Du sa att du hade tre nivåer av...
Ja, jag pratar om tre nivåer av kontakt. De flesta fastnar på den intellektuella nivån där vi är vana vid att sitta och småprata liksom. Men där blir det trevligt men inte så mycket mer. Och vill du ha en fördjupad romantisk kontakt så måste du komma ner på en emotionell nivå där man tar lite lugnare, pratar lite mer personligt om sig själv, och då uppstår en helt annan dynamik. Och utöver det så behöver det finnas en attraktion, en sexuell aspekt, att man också kan flörta lite. Och när jag förklarar de här tre nivåerna är folk bara, men gud, det är så självklart, jag har inte flörtat och jag är inte personlig, liksom. Jag är inte sårbar. Jag sitter bara där och är trevlig. Det blir så logiskt när man känner till de här tre nivåerna och vet att okej, jag behöver öva på det här. Men innan man har liksom den här modellen för sig, eller liksom klar för sig, så sitter ju folk på, jag går på dejt varje vecka och det blir bara liksom, det rinner bara ut i sanden, det säger aldrig klick, var är mitt klick? Och när jag frågar, flörtar du någonting? Nej, aldrig. Nej, ska vi se om det kommer någon klick om du flörtar lite? Alltså det blir så självklart när man bara liksom får lite förståelse kring det.
Det låter väldigt enkelt när du beskriver det så.
Exakt, det säger folk till mig hela tiden. Men det är aldrig någon som är glad. Det är bara, fan vad enkelt det låter. Det är aldrig för lätt liksom. Och jag bara, ja, varsågod. Men folk blir så besvikna för det känns ju som att man har så stora problem. Och så bara, jaha, varför fattade jag inte det här? Mm. Men det ligger i en blind spot. Man kan inte se det, men när jag pekar så är det ju väldigt självklart.
Man är helt enkelt inte van, alltså om man tänker den här känslomässiga nivån, att man inte är van att i några sammanhang röra sig där och öppna sig där och kunna bli sedd och våga bli sedd och accepterad. Liksom. Vi har väl en kultur där det är mest negativt, det är inget man ska, det passas inte liksom, att man ska inte prata så mycket om känslor om man känner så här. Men jag är ledsen idag.
Ja, alltså intellektet eller... hyllas ju väldigt högt. Och framförallt så är det läskigt och sårbart. Vi är ovana, tror jag, vid att göra det. Vi längtar jättemycket efter att ha den typen av samtal. Men vi vet dels inte hur man ska göra, och så är det läskigt.
Jag tänker också att det har med någon slags professionalisering att göra. Att vi alla har blivit medvetna liksom om oss själva som... Att vi måste visa upp att vi är kunniga, att vi är professionella människor. Och att... Det också kommer in i det här emotionella på något vis, ska man också vara proffsig då med.
Ja, det är ju vad jag kallar för att duktighetsdejta. Att man sitter där och försöker vara duktig och smart och säga bra saker. Istället för att vara en autentisk människa som faktiskt går att lära känna. Men återigen, då är det ju läskigt. Och det kräver att du vet vem du är för att kunna dela det med någon. Och då kommer den här frågan, men om jag ska vara autentisk och på riktigt, vem är jag? Jag har aldrig reflekterat över. Och då går det ju inte för dig att presentera det för någon. Och det går inte heller att bli kär i dig om du inte kan vara en riktig person. Utan du sitter där och rabblar upp ditt livs-CV. Men det är ju inte så sexigt. Liksom.
Då blir dejtandet en prestation också.
Ja, precis. Ja. Och det funkar jättedåligt. Och de flesta jag coachar är högpresterande personer som är vana vid att ha koll på läget och man ska vara duktig och då blir det bra liksom. Och här är ett område på livet där det absolut inte funkar. Och det är ju dels en besvikelse att inte lyckas med någonting som är viktigt för en, men det är också jobbigt och ovant att vara dålig på något. Det är liksom provocerande jobbigt för väldigt många. Men man är van vid att alltid vara duktig. Och nu funkar det inte att vara duktig. Och om man är i det här liksom headspacet så kommer man ju aldrig själv komma på att tänka, eller tanken att jag kanske ska vara lite mer emotionellt öppen. För det existerar ju inte i den här prestationsvärlden. Ska man inte vara emotionell, ska stänga av alla känslor, herregud. Och vara duktig. Och här är det raka motsatsen. Man inser att gud, jag har ju... liksom, det finns en hel del av mig själv som jag inte är i kontakt med och som jag inte har visat för någon. Och det är ju där coachingen tar vid, att börja reflektera över, men vem är jag egentligen?
Det går ju åt båda håll, tänker jag. En dejtingsituation handlar ju i regel om två personer.
Exakt.
Och då handlar det också om hur man tar emot och kan behandla någon som då delar med sig. Och då kan det ju också vara någon som delar med sig med det här exhibitionistiska. Oj, här kommer jättemycket på en gång.
Och det är ju inte emotionell kompetens. Då har man ju gått för långt åt andra hållet.
Vi pratade, det var från vår liveklubb från januari. Då hade vi en text och vi pratade om, eller den beskriver hur de flesta människor lever sitt liv enbart på ytan och inte känner djupet. De tittar aldrig liksom inåt och mot djupet. Ja, men det plingade till lite för mig här i det här att man har inte den där reflektionen av vem man själv är ens.
Ja, precis. Och då kan det ju bli att man antingen att man inte reflekterar alls för att man aldrig har gjort det och därmed inte har några verktyg eller ens förstår att det kan finnas ett behov som jag inte själv riktigt förstår. Eller att man kanske försöker, men man vet inte var man ska börja eller hur man gör. Eller vad är det jag upplever?
Märker du att om du lyckas få någon att lyssna inåt och liksom lyssna på djupet, att det de trodde de ville ha eller var ute efter... det var inte det som det var inte det de egentligen behövde. Det var inte det som det kanske som det om man säger en inre röst eller en sig själv på djupet eller något sånt, när de kan se liksom få en lite tredimensionell bild av sig själva, så märker de att nej, men det här är inte, jag trodde att jag ville ditåt, men
ja, det händer hela tiden. Särskilt om du är, apropå det här med hur du mår, styr vad du tänker och vad du strävar efter. Om du har en typ av datingproblem som gör att allting känns läskigt. Du avskyr ovissheten, mår så dåligt varje gång du väntar svar på ett meddelande. Du övertänker hela tiden och har sån panik. Det du längtar efter då är ju bara lugn, trygghet, stabilitet. Kan vi bara liksom boka in det här så jag vet vad som gäller? Kan vi bli ihop och bestämma att nu kör vi liksom? Men om du inte längre är styr, om vi liksom kan coacha bort den där rädslan så att du inte längre är rädd för ovissheten, utan du känner dig lugn hela tiden, då kommer ju det väcka en längtan efter spänning istället för lugn och stabilitet. Så det är en sån här konkret sak som kan skifta direkt. Att frågan är, vem är du? Vad kommer du längta efter när du inte längre är styrd av dina gamla mönster? När dejtingproblemen är borta, vem är du då? Vad längtar du efter då?
Ja, men där handlar det väl om... att hitta en grundtillit i livet. För det var ett sånt begrepp som vi pratade i förra avsnittet med Tage Gurtén. Han är professor emeritus i systematisk teologi från Åbo. Han har gjort olika klassificeringar och han pratar om just om tro som en grundtillit. Att man kan se på, i det här fallet religiös tro, som att lita på, att ha en inre trygghet och en tillit till livet och världen och så, som egentligen inte handlar om det finns något övernaturligt eller inte, utan det är ett sätt att möta livet.
Att man har en bas, helt enkelt.
Mm. Just detta med tillit till livet. Jag pratar överlag om saker på ett ganska konkret sätt. Och när du har en bristande tillit till livet så har du ofta det av ganska goda skäl. Att du har växt upp i kaos eller du har blivit rejält sviken. Du har varit tvungen att kontrollera och ligga steget före för att du växte upp i en miljö där det krävdes. Och om det är en liksom, den emotionella miljön som du växte upp i, så kommer du tro att det är så världen fungerar. Så sen när du är vuxen och folk säger nej, men det ordnar sig, och de bara, men det ordnar sig, men om jag släpper taget här så kommer himlen ramla ner och alla kommer svika mig, liksom. Det är den känslan människor bär på. Och jag brukar ofta prata om det liksom, för sådana personer som behöver öva på att lite grann slappna av och inte själva tro att de är queen of the world och måste styra upp allting. Att bara liksom titta ut genom fönstret och titta på årstiderna. De snurrar samma ordning hela tiden. De blandar aldrig ihop sig. Och det är inte du som har fixat det. Skönt, va? Du kan släppa den. Och solen går upp och bussen kommer i tid. Du kontrollerar inte allting. Att man får öva på att aktivt titta på grejer i världen som fungerar utan att man har varit där och pilla. Och de nya erfarenheter, man kan börja, skogen är ändå ganska pålitlig, liksom, mer pålitlig än människor. Men på samma sätt kan man skapa nya erfarenheter av att säga, men här var en person som faktiskt gjorde som han sa. Det var nytt. Ja, det existerar. Att den tilliten kan du ju lägga i, alltså, det här är ju också att lägga den i någonting större än dig själv. Och sen är det för mig sekundärt om det som är större än dig själv är Gud eller skogen. Mm. Jag lägger mig inte i det. Men den känslan av att allting hänger inte på mig skapar ju en känsla av tillit som gör att du faktiskt får utrymme att ta hand om det som hänger på dig. Men du slipper lägga dig i allting annat som du faktiskt inte har med att göra.
Och att det kan vara, tänker jag då, för att fortsätta, när det är jobbigt, och det finns ju jobbiga saker som är lite småjobbiga saker i livet till jättejobbiga saker i livet, att man, om man försöker att undvika till varje pris att det blir värre. För det var för mig, jag skilde mig för några år sedan och det var jättejobbigt ett tag. Och där kände jag ändå väldigt baserat utifrån min kristna tro och den livstolkningsramen att jag det får göra ont liksom.
Mm.
Jag låter det är bara säga jag tar det här rakt i ansiktet och så kommer det ta slut en dag liksom. Och om jag försöker dämpa bort det eller fly ifrån det så kommer det bara bli värre. Och men då kände jag kände jag ett exempel på för mig vad det är att ha en tro som bär. Det handlar inte om något magiskt som kommer bara, utan det är en inställning till livet och svårigheter som gör att det blir lättare att komma vidare.
Ja, och just den tilliten förespråkar jag hela tiden. Vi är förvisso fristående från en tro, men tilltro till hur känslor fungerar och vad det innebär att vara människa. För precis det du beskriver, att dels att man har en, man tror att något är fel när det gör ont. Och när det ingår. Du är människa, det kommer göra ont ibland. Liksom. Och kan man vara okej med det som en utgångspunkt så har man besparat sig mycket metalidande bara där. Men också att, precis som du säger, ta det rakt i ansiktet när det kommer. För ett av de största dejtingproblemen är att vi gör jättekonstiga saker för att inte bli sårade. Och de konstiga sakerna gör att vi blir sårade. För att vi tror att om den här jobbiga känslan kommer, om jag blir ledsen, om jag blir avvisad, så kommer det vara så jobbigt att jag inte står ut. Och det är en jätteviktig del. Det här är ju också bara en del av att vara människa som jag önskar att alla fick lära sig i skolan. Lära sig hur känslor fungerar. Att de är fysiska sinnesförnimmelser som gör att det bokstavligen känns obehagligt eller gör ont i kroppen. Men sen går det över, precis som träningsvärk eller huvudvärk. Men om vi tror att den här känslan betyder att vi är trasiga, att livet är fel och att allt kommer gå åt skogen för evigt, då kommer vi ju göra vad som helst för att slippa. Och det gör vi också. Folk gör alla möjliga destruktiva saker för att slippa känna känslan. Men när vi vågar ta den i ansiktet, som du säger, och bara liksom låta smärtan skölja över tills den klingar av och ha tillit till att den gör det, så öppnas ju enorma möjligheter av frihet. Att då kan du ta risken att prata med den där personen, för att worst case scenario är att det gör lite ont en stund. Men du vet att du kan leva med det. Vet du inte att du kan leva med det, måste du utesluta väldigt många möjligheter. Så kan du ha tillit till att känslor kommer gå över, så har du kommit väldigt mycket, eller väldigt långt, och förenklat ditt liv enormt.
Men det kan ju vara svårt för många av oss att gå med på att det finns saker vi inte kan kontrollera själv.
Ja, det är ju hemskt. Men det är, vad ska man göra liksom? Ja. Alltså, ja. Det är ju jättejobbigt att inte ha kontroll, men det är ju jättejobbigt att bråka med det som är också.
Ja, men om det är det jag är van vid, så kan det också bli, jag vet inget annat sätt.
Nej.
Så, och då kunde det vara som skillnad just det där, liksom, vad bygger jag min tillit på? Bygger jag min tillit på att i varje, jag måste ha kontroll i varje läge? Eller nu kan jag inte kontrollera, nu får jag bara gå igenom det här. Det är två väldigt olika sätt. Och det bygger så mycket på vad man har med sig, som du beskriver.
Ja.
Där är nästan... Jag har beskrivit redan ett citat som jag hade plockat ut, som jag hade tänkt att det här skulle jag servera för att få kommentarer på, nämligen från den tysk-amerikanska teologen Paul Tillich, skriver så här att en människas livskraft är direkt proportionell till den nivå eller den mängd av icke-varande eller liksom förnekande företeelser som man kan ta på sig och kan klara av att hantera. Med några exempel blir det tydligare att en neurotisk person som är orolig för allting har ju väldigt liten livskraft, väldigt, når inte så långt med sin vilja. Medan en person som är fullständigt cool med att hen ska dö någon gång och känner sig, ja, men det är okej, jag är här och nu och finns där jag är i mitt liv just nu, kan ha en väldigt stor kraft att få sin, liksom, saker att hända eller sin vilja, eller liksom leva, liksom, skapa värde för sitt eget liv. Hängde du med någonting? Var det med? Alltså att ju mer man kan acceptera av och ta på sig och känna sig, men så här är livet. Livet innehåller de här sakerna. Det innehåller till och med till slut att vi ska dö. Då växer man i det. Då är det som att allting kan vändas ut och in. Och...
Ja, det finns ju definitivt samband. Det jag ofta reagerar på är att vi har olika förutsättningar. Precis det du beskriver blir ju jättetydligt, att se hur mycket livskraft som frisätts när du inte konstant måste gå runt och oroa dig för om personer du gillar dig tillbaka. Det skäl ju oceaner av livskraft att må dåligt. Och den energin kan du lägga på bättre saker om vi löser problemen. Det blir jättetydligt. Men samtidigt så går inte folk runt och är neurotiska med flit för skojs skull.
Utan... Nej, det är klart. Nej.
De måste ju få hjälp med det. Och jag kan bli... Alltså jag önskar att vi kunde prata om så här traumaprivilegium. Privilegiet av att inte vara traumatiserad. Men du får så enormt mycket mer bara frihet och lugn och utrymme i ditt liv. Oavsett om du ska gå på dejt eller söka ett jobb eller klä på dig på morgonen. Om du inte hela tiden måste ha den här liksom kontrolldel eller monologen i huvudet. Att du ska säga, vad kommer folk tycka om mig nu? Hur kommer det gå? Blir bussen sen? Och tänk om, det är liksom, det äter upp ditt liv. Och det målar in dig i ett väldigt litet hörn. Ditt livsutrymme krymper enormt mycket. Men kan vi, och det är det hela mitt arbete går ut på, att frigöra det livsutrymmet du beskriver. Och kan man få hjälp med att göra det, då förändrar ju det allting som du tar dig för och hela din upplevelse av att existera. Det tycker jag är häftigt.
Vi pratade i avsnitt 7 med Cecilia Wemming om det hon hade med sig som hade drabbat henne väldigt mycket genom sitt liv. Att hon hade känt det här kravet att bli lyckad. Sträva efter någon sorts framgångsgud som var den målsättningen som drev på hela tiden. Det gällde liksom, då kunde man bli lycklig om man blev lyckad och så hela tiden. Så skulle vi högprestera hela tiden. Och jättemycket ångest och så. Och jätteintressant samtal om den processen ut och det. Och då kom vi att tänka på att den här framgångsguden då, det är någon sorts avgud som man säger på ett teologiskt språk, vilket betyder någonting som är världsligt egentligen, som man upphöjer till sitt högsta heliga, men de världsliga sakerna kan aldrig möta de innersta behoven och den innersta längtan efter helhet och så, som man har. Förr eller senare kommer framgång och rikedom eller något annat, det kommer svika en. Och då tänkte vi att det blir väldigt intressant, för det finns ju en annan sån typ av avgud som är otroligt stark i vår kultur, i vårt samhälle hålls upp. Och det är ju den romantiska kärleken i tvåsamheten som det slutliga högsta livsmålet. Och det misstänker vi att du har stött på en del och fått tampas mot den här romantiska kärleksguden.
Ja, hela tiden. Alla jag möter har ju satt upp det där på piedestal. Och det är intressant, för ni har båda skilt er, va? Ni har varit med om att det är inte perfekt bara för att man är med någon. Utan livet kan vara stökigt ändå. Och relationer är ju jätteavancerat att ha en kärleksrelation. Om vi pratar om liksom den mänskliga upplevelsen. Det är något av det mest avancerade och utmanande du kan ta dig an. Att ha en intim relation med en annan människa. Men dels så har vi ju satt det här på någon sorts pedestal som du beskriver. Men också möter jag ju... Alla jag möter längtar ju så innerligt efter detta att de inte kan föreställa sig att man skulle kunna ha en dålig relation. Utan det känns som att när jag bara blir ihop med någon, då kommer allting annat falla på plats. Och det är ju samma som den här lyckoambitionen, eller framgångsambitionen. Att när jag får det där jobbet eller den lönen eller den bilen, då kommer allt bli bra. Och vi får ju detta motbevisat konstant. Men du tänker att nej, det var bara fel bil. Nästa bil, då händer det liksom. Och det är... Jag brottas ju med detta hela tiden och just därför får jag ställa den här frågan. Vilken typ av relation vill du ha? Så att du inte föreställer dig någon så här fluffvariant av det hela som inte är verklighetsförankrad.
Är det någonting ni brukar prata om? Alltså sådär, vad ser du? Är det här ditt livsmål? Eller, alltså prata om livsmål, kommer det upp överhuvudtaget? Eller den typen av...
Ja, fast jag brukar plocka in den här drömmen om kärleksrelationer i ett större livsmål. För du pratade innan om att reflektera inåt. Jag är ett sånt fan av det, att min bok heter Dating börjar med dig. Hela boken handlar bara om att vem är du, vad har du för mönster, vad håller du på med? Det handlar ingenting om att möta en annan människa, det handlar om att förstå sig själv. Och det är ju rena biten, du tar med dig in i ett möte eller på en dejt eller en relation dig själv. Det andra du erbjuder en annan människa är ditt liv. Och då måste du reflektera över vilket liv vill jag leva. Och där har ju många också en ambition att när jag träffar någon, då kommer vi börja roliga saker, jag ska resa, jag ska liksom... Livet ska på något sätt falla på plats. Och jag förespråkar att börja andra änden. Att om du börjar skapa ditt drömliv nu, så är det ju bara liksom, partnern blir ju ett körsbär på toppen i det drömlivet. Men om du sitter nu, du bara jobbar och sen går du hem och övertänker och tvivlar på dig själv. Du har inte roligt, du reser inte, du förverkligar inte dina drömmar. Det är inte optimala förutsättningar för att träffa någon. Det är inte heller särskilt attraktivt jämfört med någon som... Inte vet jag, tar sitt, vad heter det, när man lär sig att segla, seglarkort. Om du drömmer om att dela ett båtliv med en partner, så ökar ju möjligheten att träffa en sån person väldigt mycket om du är i seglarkretsar.
Men finns det inte en, alltså jag tänker att det är det som gör, man kan göra allting med olika inställningar, man har olika driv in i varför man gör det, om man tar seglarkort, om det är någon så här steg på vägen till någon måluppfyllelse, så kommer man alltid bli besviken. Men om det är ett sätt att bara, men jag, mitt liv är bra, men det är skönt, jag accepterar, alltså man har en acceptans av att livet är som det är, man i nuet.
Ja, alltså om du inte är glad nu kommer du inte vara glad sen, för du vet inte vad man gör när man är glad.
Ja, precis. Och om du tar det där, den här seglarkursen för att träffa någon, jämfört med om du gör seglarkursen för att lära dig segla.
Ja, och för att du vill ha båtar i ditt liv.
Ja.
För att det är viktigt för dig. Du vill ha båtar och båtmänniskor i ditt liv. Och då finns det ju varje gång du går på din seglarskola, så kommer det finnas en glädje av att vara där. Men om, för det är många som också bara, ja, jag går den här kursen och så går man in på den här stirriga blicken. Finns det någon här eller?
Just det.
Och det är inte lika charmigt jämfört med, jag älskar att göra det här och jag ska få göra det med er. Då kliver du in i ett rum med en känsla som faktiskt är tilltalande och härlig. Och oavsett vad alla andra tycker, så är det mycket härligare att vara du. När du kliver in i ett rum med en känsla av, gud vad skoj det är att vara här, jämfört med, finns det någon här som kan göra mig glad? Det är inte någon annans uppgift.
Jo, det finns en person. Nej, en själv. Alltså...
Ja.
Ja.
Ja, jag brukar säga att letar du efter personen som ska transformera ditt kärleksliv, så får du titta i spegeln. Och sen kan man ringa mig också. Men framförallt titta i spegeln.
Ja, men det här handlar ju väldigt mycket om på precis samma sätt som den här uppfyllelsen som många söker i det andliga och det religiösa, så handlar det ju liksom om en längtan att liksom uppnå någonting som fyller mitt liv. Mm. En tomhet som man kan uppleva, någonting. Och i vissa fall så är det liksom att man tänker sig att det här ska lösa sig när jag väl möter Gud, eller det ska lösa sig när jag väl möter kvinnan i mitt liv.
Ja.
Och det blir så mycket som läggs på den här personen jag möter.
Ja, det blir också det. Ja.
Ja, det som ofta blir...
Stackars.
Liksom, ja, precis. Stackars, liksom. Ja, precis. Varsågod och gör mitt liv bra. The pressure. Men det som, den här blinda fläcken jag pratade om innebär ofta... Vänta, nu tappade jag tråden. Jag hade något jättebra att säga. Jag ska börja om. Ja, just det. Det som är problemet ofta med framgångsrika singlar är att de har ju en citationstecken allt redan. Det enda de saknar är en partner. Och då ser det ju ut som att om jag bara hade en partner så skulle allt kännas bra. Och sen när jag kommer och frågar, är du glad? De bara, nej, det är jag inte särskilt glad. Eller man är stressad eller så. Man har liksom missat hela den biten. Det ser verkligen ut som att om jag bara träffade någon, då skulle allting ordna sig. För att man har inte reflekterat över de andra grejerna. Vad är det jag saknar? Saknar jag känsla av meningsfullhet? Har jag slutat göra saker jag tycker om? Hur är stämningen inne i mitt eget huvud? Det finns massor av grejer som ofta är betydligt mer relevanta än huruvida du har en partner. För att om du inte gör roliga saker och inte är snäll mot dig själv och saknar meningsfullhet, så kommer din relation inte vara kul heller. Du kommer känna dig precis lika tom, men då med den adderade stressen av att, men nu har ju till och med träffat någon, ändå är jag inte olycklig, det måste vara fel på mig. Så nej, en partner är bara en partner. Du kan vara lycklig eller olycklig oavsett. Samma sak med chefsjobbet och snygga tröjan.
Jag tänkte precis att det sitter där, att det är också den här partneridén sitter upp i huvudet. Jag skrev en dikt, jag vet inte om den blir helt klar, när i den period när jag höll på och dejta en del. Jag kommer ihåg en rad var så här: vem fan vill vara en pusselbit?
Och det där är så träffande, för jag vet inte hur många gånger jag själv har tänkt, sagt och hört just det där, åh, det här är pusselbiten jag saknade i mitt liv, om en person eller någon sagt om mig. Alltså, det är så klassiskt på något sätt. Och den frågan då?
Ja, men det blir så tydligt att det var det jag tänkte på, att det handlade inte om ett möte mellan hela mig och hela dig, om man säger, eller liksom två hela personer i så fall, vilket ju är, tror jag i alla fall, är bättre förutsättning att man kan vara hela sig och våga visa hela sig.
Ja, och se det som någonting dynamiskt också. Jag fick en vision nu här nu, om vi byter ut metaforen pussel. För en pusselbit, det blir ju verkligen ett hål där om det saknas en pusselbit. Om vi istället för att se det som ett pussel, ser det som en tavla. Om du vill så kan du måla dit en blomma eller måla över, ta bort någonting. Och det kan, den här tavlan kan vara i ständig rörelse och du kan måla på den hela livet. Men det är inte att det finns ett hål i mitten, utan du kan skifta stämningen och färgen på himlen och lägga till och ta bort. Men inte på det här... Ett hål med exakt de här formerna saknas. Kan vi se det så att det finns alltid utrymme för utveckling och förändring och bejaka det, så tror jag vi skulle ha väldigt mycket att vinna på det jämfört med att leta efter hål. Det låter bara så hårt.
Det gör ju det på så många sätt. Sen är det också det där att ha det där hålet i pusslet och hitta pusselbiten antyder ju också att nu är det färdigt.
Just det.
Nu behövs det ingenting mer. Nu är det liksom statiskt klart och färdigt.
Och den mitt liv är klart. Intressant, för klar blir man ju inte. Nej. Det är återigen, det är bara att gå ut i skogen. Att träd som har varit klart dör, och innan dess så förändras de. Och jag ser mig själv som en liten blomma och alla andra människor också. Vi är alla bara en del av det stora ekosystemet. Liksom. Och jag ser många som längtar efter att jag kan inte bli färdig med något och bara träffa någon. Och det är det, jag är ju oändligt fascinerad av vad det innebär att vara människa och kan bli, inklusive det, bli fascinerad av folk som tror att nu ska jag förstå mig själv och sen är jag klar för resten av mitt liv. Det är ju inte så det funkar. Sen kan man vara mer eller mindre intresserad. Men den här idén om att livet ska vara färdigt, den tror jag vi måste slänga ut.
Ja, att det finns ett sånt läge man kan komma till där man känner en känsla av att ha hittat helhet. Nu är jag framme, liksom. Nu är jag lycklig och hel och allt är bra. Liksom.
Det låter ju tråkigt. Vad ska man göra då? Ska man sitta där då? Eller?
Dels, ja, men precis. Men samtidigt så är det är ju en illusion som inte går att nå. Det är oändligt många steg att komma dit. När man väl har, för då blir det ju så som du sa. Nu fick jag den här bilen, det var inte den. Det är ett väldigt plumpt exempel såklart, med liksom att få en till bil. Liksom. Men symboliskt sett så är det ganska beskrivande ändå. Det kommer fortfarande finnas kvar. Det finns alltid någonting.
Men då, jag vill gärna ändå jämföra, alltså, här vill jag jämföra känslan av, men när jag väl träffat en person som jag blivit förälskad i, som där det klickat och allting, då har jag ju fått den här känslan av att wow, då får man ju den här plötsliga känslan av wow, det är färdigt. Sen så här kan jag rationellt inse att nej, jag vet att den här känslan inte kommer att hålla i sig resten av livet, och tillsammans kommer vi behöva liksom hantera det här vidare, men den upplevelsen i den stunden är ju det. Och här finns ju då en intressant jämförelse, för det, jag tror att du, det går att jämföra direkt med det som brukar beskrivas som frälsningsupplevelse i kristen tro. Alltså den här känslan av när man plötsligt känner, upplever liksom så här, jag är älskad som jag är, det finns en Gud. Alltså den är ju direkt jämförbar, och det är också jämförbart att man blir inte färdig då heller. Och det är det som ofta är ett problem i sådana sammanhang, att man säger så här, men det du saknar i ditt liv, det är att möta Jesus. Och man, nu har jag mött Jesus, och så fortsätter livet. Alltså, och då kan det bli precis lika knäckande och bli en jobbig upplevelse. Nej, jag var tydligen inte så värdefull, för nu känner jag mig dålig igen en vecka senare. Mm. Och så kan det ju också upplevas när man känner att nu klickar man om, sen bara, nej.
Och det finns ju också i coachvärlden, finns det ju hur många så här, som helst som har varit på workshop och blivit nyfrälsta. Nu har jag hittat min guru här, eller nu har jag verkligen förstått hur allting hänger ihop, och nu har jag löst alla mina barndomstrauman. Och man, liksom, har man varit med ett tag så ser man, kul för dig, jag ser att du är nyfrälst. Men det kommer klinga av, och jag har ju själv gått i den fällan 1000 gånger. Jag har läst så många bra böcker, jag har förstått livet så många gånger. Men det klingar ju av, och jag tror att det tar väl några vändor innan man inser att så här, man får en topp ibland. Mm. Men sen kommer livet in på andra sätt också fortsätta. Och jag är tacksam för det, för att man står inte ut med att vara nyfrälst hela tiden. Det är för jobbigt. Varken du eller omgivningen.
Ja. Precis, jag tänkte det hela omgivningen också många gånger. När det är någon som, för oftast är det så att när du är nyfrälst på det här, då vill du frälsa resten av omgivningen med det också.
Ja, och det är det mest otacksamma som finns, att ge bort personliga utvecklingsböcker till folk. Ungefär lika otacksam som att ge bort Bibeln, föreställer jag mig, till någon som inte har bett om det. Och man vill ju så väl, och man älskar hela världen, man har ju förstått. Men det är inte så charmigt som det känns. Och på samma sätt, så någon som är nyförälskad är också lätt odräglig och bara sitter och fånflinar och pratar om sin partner. Och nervsystemet pallar inte de nivåerna av peaklycka hur länge som helst heller. Utan jag tror man får se att det är en del av människan. Ibland går det upp, ibland går det ner. Vi får göra så gott vi kan oavsett. Mm.
Ett ord som vi har touchat vid flera gånger, så vi se om vi kan komma in på det och prata om det lite mer. Och det är längtan. För jag har inte funderat så mycket över det ordet längtan innan. Men när jag satt och skrev mejl till dig för att förklara vad jag ville prata om, så kom det upp. Jag fick en jättestark känsla av. Alltså, jag kan säga att det började rinna tårar på mig när jag liksom, när det ordet bara kom. Det liksom kändes så självklart att beskriva det. Och det var som att det finns så mycket längtan. Och det var som att jag bara kände den här, hela den här stan, Stockholm. All den, liksom, alltså den, att det är som att den bara fanns där. Jag blev uppkopplad mot den, och det bara var så här, på något sätt. Och jag tänker att du måste möta hela tiden.
Ja, alltså exakt den känslan du kopplade upp mot.
Ja.
Kom ju folk och släpper ut i mitt coachingrum hela tiden. Det är inte ovanligt att någon börjar gråta direkt bara när de pratar om, alltså bara över att få prata om det här med någon som förstår. För att man har burit den här längtan så länge, och man har burit på en känsla av hopplöshet, och så öppnas det ett hopp om att det här faktiskt kanske kan gå att lösa, och att bli förstådd, och någon som sätter ord på det. Och återigen normalisera, för det är klart att vi längtar. Alltså, allt det här vi beskriver, att vilja vara nära någon, förälskelsen, attraktionen, det är ju de grejerna som bokstavligen har fått mänskligheten att leva vidare. Djupt mänskliga, biologiska, jättegrundläggande saker. Och nu lever vi i en superindividualistisk tid där det nästan är lite pinsamt att vilja vara med någon. Och vi bor i små lådor i höghus, isolerat en och en. Fast vi är menade för att bara liksom kramas och hångla och hålla varandra i handen. Och det gör ju ont att inte få den längtan besvarad.
Ja, men det hänger ihop med ensamhet. Alltså för mig personligen så känner jag att jag är på ett väldigt bra ställe. Liksom. Men det var som att det fanns på någon hög, det var som någon kollektiv nivå som jag...
Ja, och det har ju vi varit, det är precis det som jag varit inne på många gånger också, just det här, hur ska vi prata om de här sakerna? Och hur ska vi kunna prata med varandra om längtan vi känner, om att det inte känns självklart att förstå vad innebär det här egentligen? Vad är det jag vill? vad är det jag känner och så vidare. Och det är ju, det är därför vi är inne på det här spåret. Hur kan vi hitta sätt att prata med varann? Mm. Precis som du beskriver, jag kan tänka mig att det är många som kommer till dig och det är första gången de talar högt om just de här sakerna med någon. Och det händer ju någonting i oss när vi inte bara går och grunnar, utan man faktiskt talar rakt ut i luften inför en annan människa. Jag jobbar fortfarande på det. Sådär. Jag tror väl aldrig jag blir färdig liksom. Sådär. Just att faktiskt, ja, men man visar sårbarhet, man visar upp sånt av sig själv som man inte har känt anledning eller vågat visa eller ens förstått att man har att visa.
Ja, och man kan förvåna sig själv när man börjar prata. Jag är en väldigt verbal person. Jag kan bara för att sortera mina tankar prata högt med mig själv. Och går för en dialog. Så, ja, men ena sidan, andra sidan. Ja, men det har jag ju rätt i. Liksom. Och det kan vara väldigt givande. För att jag får höra mina ord utifrån in i öronen. Liksom. Inte bara surrande i mitt eget huvud. Och jag ser också hur coachingsamtalet, att en människa får utrymme att sitta en timme och reflektera. Tänka klart sina tankar utan att något plingar. Eller att man ska tänka på chefen. Eller man ska ta hand om sina barn. Eller vad det nu är. Ingen tid att passa. Utan här är en stund bara för dig och dina tankar och det som är viktigt för dig. Och jag önskar att vi hade mer utrymme för det. För det går inte att leva ett bra liv om du inte ens hinner reflektera över hur du vill leva eller vad du längtar efter. Så jag sätter jättestort värde i samtalet.
Då är det ju bra att hitta till exempel en coach. Därför att så kan man vädra det, eller om det finns något annat sammanhang. Och det är mycket sånt vi är ute efter, att traditionellt sett har religiösa, andliga, olika andliga sammanhang och det typen av språk som man använder där fungerat för att kunna vädra ut. Liksom man kan sitta med folk och sjunga en psalm tillsammans som handlar om att vi har, att vi alla bär på en stor längtan till exempel. Mm. Så är det en identifikation med andra människor och en gemensam gruppterapi på något sätt.
Ja, och religiösa sammanhang ger ju inte minst ett socialt sammanhang. Mm. Att du får bara möta människor, vara i samma rum som människor. Ja. På ett sätt som jag tror saknas rätt mycket. För vi tror att en person, om man bara träffar någon partner, då kommer jag inte känna mig ensam längre. Men en människa kan inte vara ditt hela sociala sammanhang. Du måste fortfarande ha kompisar och liksom gruppgemenskap. Och där kan ju religiösa sammanhang eller personlig utvecklingssammanhang eller vad det än är, liksom, som, där det finns någonting man reflekterar kring värdegrund och livsåskådningsfrågor, det ger en grogrund för att möta människor på ett sätt som jag tror väldigt många längtar efter och saknar. För att många, man fikar med en kompis här och där och sen så går man och ser en konsert där, men det här med att sitta i gemenskap tror jag är en bristvara för väldigt många. Men det är ytterligare någonting som vi inte kan sätta ord på. Vi känner, liksom, folk säger inte, åh, jag längtar efter gemenskap, utan jag vill träffa en partner. Mm. Och det är två helt olika saker vi behöver. Jag ska inte säga att vi behöver både och, man måste inte vara ihop med någon. Men vi måste känna social samvaro och närhet med andra människor på något sätt. Och det finns så många fler vägar för att uppnå det än att bara dejta och dela ditt liv med en person. Mm. Gruppgemenskap är fantastiskt välgörande och livsviktigt.
Där tackar vi Linnea Molander för ett fint och intressant samtal. Vill ni veta mer om henne eller komma i kontakt, så kolla hennes hemsida happydating.se. Linnea har även en egen podd, också kallad Happy Dating, där hon delar med sig av äkta inspelade coachingsessioner. Och om ni som vi tyckte Linnea var grym i det här samtalet, ska ni höra henne i sitt esse. Riktigt lyssningsvärd.
Och gillar du G-ordet, så kom ihåg att prenumerera i din podcast-app så du inte missar kommande avsnitt. Gillar du det du hört jättemycket, så går det bra att swisha en stödgåva också. Till 123-243-7085. Pengarna går till kostnaderna för distribution, resor och inspelningsutrustning.
Vi tar från avsnittets samtal med oss en fördjupad förståelse av att de viktigaste sakerna i livet inte kan förtjänas. Att vi alla helt enkelt är värda att bli älskade för dem vi är och inte för vad vi gör. Så tills vi hörs igen, var välsignade och var till välsignelse.